Ni kan slå upp biblarna på Efesierbrevet kapitel 3. Efesierbrevet kapitel 3. Så ska vi se. Det är på sidan 1742. Så läser jag från vers 1 till 13. Och predikan kommer att utgå från vers 5 till 13. Så Efesierbrevet 3 från vers 1. Så här skriver Paulus. Därför böjer jag mina knän. Jag, Paulus, som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Jag, den allra minsta av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, allting skapare. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag får lida för er skull. Det är ju en ära för er. Så lyder Herrens ord. Ja, vänner, vi fortsätter resan genom Efesierbrevet. Och den här specifika lilla omvägen som Paulus tar i kapitel 3 och vers 2 till 13. Vi såg i förra predikan att det är som att han, när han kommer in i det tredje kapitlet, så är det som att han förbereder sig för att be för församlingen, alltså för brevets mottagare. Men så verkar det som att han hejdar sig precis i sista stund och vill göra ett litet tillägg innan han går vidare med det som han var på väg in i, nämligen den bön som vi ser i vers 14 och framåt. För det verkar som att han inser, precis när han har skrivit i vers 1 där, att han är en fånge. Att han förstår att oj, det här kan nog vara en känslig fråga för församlingarna. Och därför tar han en liten omväg i texten för att uppmuntra dem helt enkelt. Och förra veckan tittade vi på de fyra första verserna. Och idag ska vi titta på resten i den här lilla omvägen innan han kommer till sin bön i vers 14. Så kom ihåg nu att syftet med avsnittet som vi har här är att uppmuntra församlingen. Så om jag inte lyckas uppmuntra er så är det mitt fel och inte Paulus fel. Han vill uppmuntra församlingen. Han säger i vers, som en sorts sammanfattning i vers 13. Därför ber jag er att inte tappa modet för min skull. Så, vad är det då Paulus lyfter fram här nu då, när han vill uppmuntra församlingen? Det är en viktig fråga, för den är relevant för oss. För det är klart att Paulus skrev Efesierbrevet i en speciell tid till en specifik grupp människor. Och att det fanns liksom saker som han lyfte fram som var knutna till det historiska sammanhanget. Men det finns också lärdomar här som vi kan dra när han uppmuntrar dem. Så vi kan bli uppmuntrade här och nu genom att titta på vad han gjorde för dem där och då. Och jag vill nämna fem saker ur texten. Tre av dem har vi redan tittat på i förra predikan, så jag ska försöka att inte uppehålla mig så länge vid dem. Så först de här tre och sen två till. Så, förra veckan tittade vi på de fyra första verserna. Och vi såg där flera saker som återkommer idag. Och för den första där är att han säger att han är Kristi Jesu lärjunge. Ni ser det i vers 1. Och så återkommer han till det här med sitt lidande i den 13:e versen. Han påminner dem om att han inte skulle sitta i fängelse. Det är som att han skriver, jag är fånge, jag är Kristi fånge för er skull. Och så är det som att han inser, men hörni, var inte ledsna för det. Jag skulle inte sitta i fängelse. Jag skulle inte gå igenom det här lidandet om inte Kristus vill ha mig där. Han påminner dem om en otroligt viktig lärdom. Att för oss när vi går igenom lidande, att alla världens makter, det spelar ingen roll hur imponerade de är, alla världens högsta auktoriteter, romerska kejsaren, liksom, världens härskare, är underordnad Jesu Kristi auktoritet. Han påminner dem om att, vänner, inte ett hår kommer att krökas på mitt huvud om det inte är Guds vilja. Jag är inte kejsar Neros fånge, säger Paulus. Det hade ju varit någonting naturligt att säga. Istället säger han att han är Kristi Jesu fånge. För Paulus vet att Gud är helt suverän. Och han kan vara trygg med att Gud för historien framåt enligt sitt eviga rådslut. Och dessutom vet ju Paulus att Gud har ett syfte med hans liv. Paulus vet att han är en tjänare. Och på många andra ställen så beskriver han sig själv som en slav. Han vet att han inte behöver bära hela världen på sina axlar. Han vet att han helt och fullt kan lita på sin älskade faders vilja. Och sin älskade faders förmåga att verkställa sin vilja. Gud står inte passiv och handlingsförlamad vid livets svåra omständigheter. Gud kan föra sin vilja, verkställa sin vilja precis som han vill. Och det högsta goda i Paulus liv har inte längre, det hade det säkert tidigare, men det har inte längre med status att göra eller med inflytande att göra. Det har inte med bekvämlighet att göra. Och det gör att när han blir fängslad, alltså det högsta goda i Paulus liv har med Gud att göra. Så när han blir fängslad så är han inte bedrövad över skammen som det innebär. Och han är inte orolig vad folk ska tro om honom nu. Han är inte frustrerad över att han inte kan få vara ute och göra det här goda verket som han är kallad till. För han vet, han kan vila liksom i Guds armar. Han är helt oberörd av allt det här. Det är för att det högsta goda för Paulus har ingenting med omständigheterna runt omkring att göra. Han vill leva för Kristus. Och eftersom han vet att Gud är suverän över alla omständigheter så kan han vara trygg och fri från fruktan och glad i fängelset. Det finns någonting osårbart här hos Paulus. Och det är ju fantastiskt attraktivt för oss här idag. Vänner, tänk om din högsta önskan vore att leva helt och fullt till Guds ära. Bara njuta av honom. Tänk om, alltså, om din högsta önskan, och jag klandrar dig inte, för jag är likadan som du. Om din högsta önskan är att vinna inflytande, eller bekräftelse, eller bekvämlighet, så kommer du ju naturligtvis att bli frustrerad när det tas ifrån dig. Om du vill turnera runt hela världen och predika för alla hela världen. Jag vill det. Så när jag blir satt i fängelse så blir jag ju irriterad. Vad ska jag göra nu? Men det är ju för att min högsta önskan är att vinna inflytande. Om min högsta önskan, om din högsta önskan är att leva för Gud. So what? Fängelse. Jag kan väl leva för Gud i fängelset också. Vad kan fängelset göra mot mig? Jag är helt osårbar. Det var det första. Det andra Paulus talar återkommande om i texten, det är detta med mysteriet eller hemligheten. Hemligheten står i våra svenska översättningar, och det är det grekiska ordet mysterion, mysterium. Det är alltså ett mysterium om församlingens enhet. I vers 5 fortsätter han ju tala om mysteriet eller hemligheten. Han började med det i vers 3 och sen vers 4. Och vi såg förra gången när Nya Testamentet talar om mysterium eller hemlighet, så handlar det om någonting som tidigare har varit fördolt men som nu har blivit uppenbart. Det har liksom avslöjats. Paulus säger här i vers 5. I forna generationer var den, alltså hemligheten, mysteriet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Det slår mig nu, det hade jag inte tänkt att säga. Men har uppenbarats, det är en aorist. Det är en speciell tempusform där som betyder att det är en handling som har skett vid en specifik tidpunkt. Det är en slutförd handling. Så det här är någonting som har uppenbarats. Det är alltså inte någonting som fortsätter att uppenbaras. Det är en handling som är fullbordad och färdig. Specifik tidpunkt. Så det innebär när vi läser Bibeln, så är det inte en uppenbarelse som liksom kan läggas till. Att människor kan komma nu och säga: hej, jag är profet, apostel. Nu har jag mer av Guds uppenbarelse. Titta, nu skriver jag liksom... ni vet, det finns ju massa nya religioner som har tillkommit på mitten av 1800-talet och sånt där, som har liksom fler böcker i Bibeln och fler uppenbarelser och sånt. Men här säger han ju i en aoristform, tänk vad roligt man kan ha med en tempusform. Här säger han i en aoristform, det har uppenbarats, det är klart. Det finns liksom inget, stängd, it's a closed deal, det är klart nu. Det har uppenbarats, det framgår inte riktigt i den svenska. Så, mysteriet, det är alltså någonting som har varit fördolt sedan begynnelsen. Det har varit en av Guds egna hemligheter. Och vad är det då för hemlighet? Jo, han fortsätter i nästa vers, i vers 6. Att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Och vänner, här slår han ju på samma spik som han har slagit på sedan mitten av andra kapitlet. Så ni som har hört genomgången från andra kapitlet och framåt har ju hört det här till leda. Ni har hört det gång på gång. Det mysterium som inte var uppenbart för gamla testamentet är att Gud tänkte kalla samman till sig ett folk från alla folk och alla språk och förena dem i sin församling. Och den här församlingen skulle präglas av en enhet och en intimitet som ingen kunde föreställa sig tidigare. Gud tänkte riva ner skiljemuren som den ceremoniella lagen mellan judar och andra, alltså ceremoniella lagen, judarnas ceremoniella lag satte upp en skiljemur mellan judar och hedningar. Gud river ner den skiljemuren så att alla får del i samma löfte. Så församlingen präglas av en ofattbar enhet som korsar alla kulturella, alla kategorier, alla sånt sorts gränser. Och du har kanske hört det här nu då, 100 gånger tidigare tänker du. Men vänner, försök än en gång att se storheten i det. Församlingen i Efesos och församlingarna runt omkring. Man tror att det här brevet skickades runt och läses av fler församlingar. Så inte bara Efesos, men församlingarna i liknande situation. De här församlingarna var till största delen hedniska församlingar. Det var inte judiska framför allt. Det fanns judar i dem, men det var mest hedningar. Precis som vår församlingar. Och nu skulle ju de här hedningarna kunna... De skulle alltså vara del i samma gemenskap, samma kropp, samma familj som de judar som hade kommit till tro. Så hedningar och judar tillsammans. Tidigare så ville ju inte judarna ens låta hedningarnas skugga falla på dem. Tidigare så vägrade ju judarna att gå in i en hedningshus. Och dessutom hade judarna i mer än 1000 år haft en helt självklar självförståelse av att vi judar, vi är Guds folk. Vi är Guds utvalda. Vi är speciella. Och ni är hundar. Vi är speciella. Och ni är hundar. Det var ju liksom distinktionen. Och det hade ju övergått den här känslan av utvaldhet. Hade ju övergått i en sorts självsäker arrogans. Det fanns sanning i det. De var speciella. De var utvalda. Men det hade ju liksom växt över alla bredder detta. Så hur skulle hedningarna i församlingen förhålla sig? Det är ju den situationen Paulus skriver in i Efesos. Hedningarna kommer, träffar judarna. Judarna har varit utvalda i 1000 år och mer. Och hedningarna kanske frågar, är vi också utvalda av Gud? Eller vad händer nu? Vi är ju, skiljemuren är nedriven och vi kan vara vänner. Det är ju jättefint. Men hur kan vi hedningar vara säkra på att vi också verkligen hör hemma här? Är inte det här en judisk grej egentligen? Hur kan jag veta? Och Paulus återkommer gång på gång i Efesierbrevet här. Ja, ni var långt borta. Ni var det. Men nu har ni fått komma nära. Ni hedningar, ni har del i samma arv. Ni har del i samma löfte. Ni var utvalda innan jordens grund blev lagd. Ni behöver inte ha dåligt självförtroende. Ni är samma. Ni är lika utvalda som dem. Ni är del i samma kropp. Vägen till Gud går inte längre genom etniska gränser. Vägen till Gud går genom tron på Kristus. Har du tron på Kristus? Ja, bra. Du är utvald. Grattis. Gläd dig. Alltså, det här har varit en hemlighet fram till nu. Men nu har det uppenbarats genom anden. Ni har del i samma arv. Ni är inte längre gäster. Ni är inte längre främlingar. Det är samma. Samma kropp. Samma löfte. Och de hedna kristna i Efesos var ju inte de sista att brottas med frågor om de verkligen hade del i Guds familj. Eller hur? Det finns många kristna också idag som ställer liknande frågor. Så Paulus budskap, om du ställer frågor som har med tvivel på om Gud verkligen har avsett att du ska vara i Guds familj, så gäller ju Paulus budskap dig också. Genom tron på Kristus förenas du med honom. Tror du på Kristus? Och inte bara alltså tror du att han kanske existerar någonstans, utan tror du verkligen att han existerar och att hans existens har betydelse för ditt liv? Vill du vända dig bort ifrån din synd? Vill du kämpa mot din synd och växa som kristen? Vill du se mer och mer av hans godhet tillsammans med dina bröder och systrar i Kristi kropp och växa tillsammans? Men då har du del i samma arv och samma löfte som de judiska kristna hade för 2000 år sedan. Du är en del i Guds utvalda egendomsfolk. Den tron har du fått som en gåva. Det är ingenting du har fabricerat inom dig själv. Det är Guds gåva till dig. Grattis! Kristus gav sitt liv för att betala för din synd. Så att du skulle kunna leva ett nytt liv. Få del i hans fullkomliga liv och få tillträde till evig och allsmäktig Gud, och du kan kalla honom för din far. Så du är del i Kristi kropp. Du är en del i en gemenskap av systrar och bröder. försonade med Gud och med varandra. Och Paulus fortsätter. Han säger, det är ett bevis på Guds kraft. Det är bara Gud som kan uppväcka andligt döda människor. Alltså att han använder ordet döda betyder ju att de är, vi var döda. Vad är karaktäriserar en död? Jo, den svarar inte på stim. Den är död. Den kan liksom inte göra någonting av sig själv. Vi var andligt döda. Och Gud med sin kraft kan göra oss levande. Och göra oss till tillbedjare av honom. Det är hans verk. Det är tecken på hans kraft. Och det är bara Gud som kan förena oss över dessa kulturella gränser. Här är jude och grek och slav och fri, säger Paulus. Människor från alla tänkbara kulturer och kategorier. De förs samman in i lokala församlingar. Att älska varandra, att underordna sig varandra. Att kämpa sida vid sida och föra fram evangeliets ljus i världen. Och vänner, Paulus är inte naiv. Han fattar ju, han vet ju att det är svårt ibland. Att det blir konflikter och allting sånt. Om vi läser breven som han skriver så är de ju fulla med svar kring sånt. Så det är inte liksom en... söker ord här. Det är inte en dans på rosor. Det är ju en dans på rosor i den meningen att det är underbart att leva tillsammans som en familj. Men det är ju, vi måste ju lära oss att hantera varandra. Och det ger också anden oss kraft att göra. Det tredje Paulus återkommer till. Så vi hade alltså, vad var de här nu då? Det första var, hjälp mig. Lidandet. Och det andra var mysteriet. Och det tredje nu då, det är att det är givet av nåd att förvalta. Det här pratade vi också om förra gången. Paulus återkommer till vilken nåd det är. Och han använder ett grekiskt ord som jag nämnde i förra predikan som är oikonomia. Alltså det, vi har ordet ekonomi. Det betyder förvaltning. Det här är alltså någonting som han är satt att förvalta. Det är ingenting som tillhör honom. Det är någonting som har blivit givet honom och som han en dag ska avlägga räkenskap för. Och det är givet av honom av nåd. Inte som en lön för någonting som han har gjort. Det är ingenting han har förtjänat. Det är nåd. Han säger i vers 7. Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Och så fortsätter han i vers 8 och 9. Jag, den allra minsta av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna och upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Så han kallar sig själv för den minsta av alla heliga. På ett annat ställe så kallar han sig för den minsta av alla apostlar. Men här går han ännu längre och säger att jag är den minsta av alla heliga, av alla kristna är jag den minsta. Och han är så väl medveten om att det fanns en tid då han, Paulus, åtminstone mänskligt sett, var det enskilt största hotet mot den kristna församlingens överlevnad i världen. Det fanns romerska kejsare som försökte kväva församlingen i sin linda. Nero, Domitianus, Trajanus. Vi kan läsa om fruktansvärd tortyr och förföljelse. Men ingen av dem kom nära att kväva den kristna församlingen. Den bara växte och växte. Istället var det en man som hette Saul från Tarsus som förföljde kyrkan kraftfullt och var förmodligen den som kom närmast att kväva kyrkan i sin linda. Men Gud kom till honom drabbade honom i sin nåd och han gav honom uppdraget att predika istället evangeliet om Kristus, om Kristi ofattbara rikedom. Och nu vill han uppmuntra församlingen och då är det som att han säger: vänner, hör mig! Förstår ni inte att jag inte förtjänat att bli räddad? Jag förtjänar inte ens att leva. Jag borde ha varit en blöt fläck på marken någonstans. Krossad under Guds vrede. Gud borde ha krossat mig. Allt ont som jag har gjort mot honom. Jag har ingenting att vara ledsen för. För han gav mig nåd. Jag var den värste och jag fick predika Kristi ofattbara rikedom. Det här är inte rättvist. Varför skulle jag göra det? Det är nåd. Jag har fått så ofattbart mycket mer godhet än jag någonsin förtjänat. Så var inte missmodiga när ni tänker på mitt Paulus lidande. Dela istället min glädje över den nåd som jag har fått och över den nåd som ni har fått. Ni var döda i era överträdelser. Ni var utan hopp i världen. Men Gud, precis som med mig Paulus, Gud uppväckte er i Kristus. Inte för att ni hade förtjänat det, utan för att han är ofattbart god. Och inte bara det. Paulus fick inte bara predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom. Han fick också i vers 9 nåden att upplysa alla om planen med den hemlighet som från en evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Och vi ska återkomma till det här. Men han fick då med andra ord förtroendet att predika någonting som inte ens Mose fick predika. Han fick predika någonting som inte David fick predika, eller Jesaja, eller Malaki, eller ens Johannes döparen, den största av alla människor. Han fick förtroendet att upplysa alla om Guds hemlighet som har varit dold från evighet. Nämligen att Gud har rivit ner skiljemuren, att han har dödat fiendskapen och förenat alla folk, alla stammar. I en och samma, i ett och samma folk, en och samma familj, i en och samma kropp. Så, här har vi de tre saker som Paulus talar om återkommande i texten och som vi har tittat på tidigare. Oj, 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 25 minuter har det gått redan. Paulus, han nämner två till som är djupt, djupt fascinerande. Och som har potential att faktiskt omorientera hela våra liv. Så häng med nu. Det här var ju bara repetitionen. Jag ska inte hålla på lika länge till. Ja, jag kanske håller på lika länge till. Vi får se. Först. Evangeliet om Kristi ofattbara rikedom. I vers 8. Evangeliet om Kristi ofattbara rikedom. Hör ni vilka stora ord det är? Evangeliet om Kristi ofattbara rikedom. Det är så lätt att bara glida förbi det. Och inte ens reflektera över vilka kolossala ord. Men jag kan inte låta dig gå ifrån en predikan utifrån Efesierbrevet 3 och 8. Utan att ha, åtminstone ha försökt att säga någonting om vad det kan vara han syftar på. Ofattbar rikedom. Och det finns så många sätt man skulle kunna tala om det. Men vi kan börja i en av de viktigaste händelserna i det judiska året. På det judiska året, nämligen försoningsdagen. Ni vet när israeliterna kom ut från Egypten och vandrade i öknen. Så bodde de i enorma läger. Miljontals människor. Och mitt i lägret så var ju tabernaklet. Guds tält. Och mitt i tabernaklet, kraftigt avskärmat, så var ju det här allra heligaste. Och mitt i det allra heligaste så hade vi nådastolen, när vi hade förbundsarken med en platta med ett lock av guld och keruber, och där vilade Guds härlighet. Ingen kunde gå in i det rummet och leva utom en enda person, överste prästen, en gång per år. Och då för att han tog med sig blodet av ett felfritt djur som hade offrats för folkets synder. Så förståelsen är alltså att ett djur har offrats. Ett djur har dött istället för folket. Folket har syndat och förtjänar döden. Men man tog ett djur som fick dö i deras ställe. Okay? Så tog då alltså överste prästen med sig detta in i det allra heligaste och stänkte blodet på norra stolen. Det här var det största som hände i Israel varje år. Och därför behövde man förbereda sig. Ett sätt som man förberedde sig var att överste prästen tog på sig sina ämbetskläder. Så över sitt hjärta skulle han sätta en bröstplåt. Och på den här bröstplåten så fanns det 12 ädelstenar. Och på varje sten så var en av Israels stammars namn inristat. Så överste prästen, idén är ju så att överste prästen går in till Guds närhet med Guds folk på sitt hjärta. Och sen skulle han fylla rummet med väldoftande rökelse. Okej, okay, bilden är klar. Ni har hört det många gånger förut, skulle jag tro. Det finns en nytestamentlig parallell till den här händelsen. Och det är i Johannes evangeliets 17 kapitel. Så ni kan slå upp det om ni vill. Här har vi alltså Jesus som är Gud. Gud, sonen. Och han talar till Gud. Gud, fadern. Så i Johannes 17 så får vi liksom tjuvlyssna på ett samtal mellan två personer inom treenigheten. Och bönen handlar om dig, om du är kristen. Jesus är vår överste präst. Och allt det som överste prästen gjorde i tabernaklet i öknen var alltså en bild, en sorts förebådande av vad Jesus gör här i övre salen efter att de har firat Herrens måltid. Och ett par kapitel senare i Johannes 19 så skulle Jesus också offra sig själv. Precis som det här offerlammet som fick dö för folkets synder. Så i likhet med offerlammet så skulle han bära straffet för folkets synder och dö i deras ställe. Men innan det hände sker det här. För han är inte bara vårt offerlamm. Han är också vår överste präst. Så här i Johannes 17 är det som att han går in i Guds närhet. Och så fyller han rummet med sann rökelse. Rökelsen symboliserar alltid bönen. Så han fyller rummet med bön. Och så ser vi vad som händer i Johannes 17. När Jesus ber för oss så är det precis som att överste prästen går inför Herren, fyller platsen med rökelse. Och han kommer med sitt folk på sitt hjärta. Han ber för oss. Kan vi se i vers 20 till exempel. Jag ber inte bara för de lärjungarna utan också för de som kommer att tro på mig. Genom deras ord. Det är ni som sitter här inne och tror på Kristus. Han ber för dig. Och det här är en bön som ska ge. Och en handling som ska ge frälsning och försoning och återlösning. Och här ser vi en av nyckelaspekterna i evangeliet. För utgångspunkten är ju här att Gud är treenig. Häng med här nu. Vi talar om Kristi ofattbara rikedom. Gud är treenig. Och ordet evangelium betyder ju goda nyheter. Och de goda nyheterna är att vi genom tron förenas med sonen. Vi förenas med sonen. Och vi förs fram inför fadern av sonen. För att vara lika älskade av fadern som sonen är. Titta på vers 23. Vänner, titta på vers 23 varje dag under resten av ditt liv. Låt vers 23 vara en del i luften du andas. Det här är ofattbart. Det här finns inte i någon annan religion. Inte i någon annanstans. Vers 23. Det går inte att beskriva. Det är så stort att det liksom finns. Det är som Paulus säger, det är en ofattbar rikedom. Han säger, jag i dem. Och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Det är det vi har pratat om alldeles nyss med mysteriet. Att skiljemuren är nedriven. Vi är en kropp. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem. Så som du har älskat mig. Det finns ingenting annat, ingen religion, ingen livsfilosofi som kan komma i närheten av det här. I andra religioner, ni vet, det bästa tänkbara är att du får med Guds barmhärtighet kanske lön för din möda. Och det finns religioner som talar om oskulder och allt möjligt. Det bästa liksom livsfilosofiska systemet, det som vi lever i nu, är någon sorts liksom, om du tjänar mycket pengar så kan du bygga ett fint hus och du kan leva i bekvämlighet. Bekvämlighet. Men Johannes 17 är så fyllt av goda nyheter att det är omöjligt att ta in. Alltså om Gud finns här, om Gud är den han säger sig vara i Bibeln, om Gud är universums skapare och herre, om han är oändlig i makt och ära, så stor att våra ord omöjligt kan fånga vem han är. Vi kommer att tillbringa hela evigheten åt att utforska hans oändlighet. Och dag efter dag kommer nya aspekter liksom att framträda i evighet. Han är oändlig i helhet, i rättfärdighet, i godhet. Och han är alltså treenig och han har i evighet. Fundera på ordet evighet. Jag läste någon gång att om man tittar på alla subatomära partiklar i hela det kända universum så kommer man upp i en så kallad Google. Alltså en etta och sen 100 måste det vara. 100 nollor, ja precis. Jag tänkte 1000 men det blir för mycket. 100 nollor. Så många subatomära partiklar finns det i hela kända universum. Det är inte svårt att tänka sig att Gud är en Google-år. Gud kan ju vara en Google-Google-år. Det kan vara så att han har ägnat ett år att liksom titta på en liten subatomär partikel. Och liksom på det sättet liksom planerat fram en person i hur många år. Jag kan inte föreställa mig hur många år det är. Hur många miljarder år det är för att få fram en enda person. Alltså fattar du hur väl han känner dig? Hur väl han känner hela kosmos? Gud är oändlig. En Google är en avgränsad period. Det är en lång tid. Det finns massa liksom nollor här som är bortom vårt förstånd. Men Gud är liksom, det finns ingen början, det finns inget slut. I oändlighet så har han öst oändlig kärlek över sin enfödde son. Och så på något sätt säger Jesus här att vi när vi förenas med honom så älskar Gud oss flyktiga, bristfälliga, ständigt upproriska och distraherande, ständigt jagande efter nya avgudar att sätta vårt hopp till. Han älskar oss på samma sätt och i samma omfattning som han älskar sin enfödde son ur evighet. Det är ofattbart. Du kan komma med hur mycket bekvämlighet du vill. Det här är, med denna Gud så får du en frälsning som är ojämförbar. Du kan inte få den någon annanstans. Vi förs fram i Faderns närhet för att vara så älskade av honom som han älskar sin enfödde son. Vi kommer inte som Guds tjänare. Vi kommer inte fram för att få lön. Vi kommer inte ens fram som Guds änglalika tjänare. Som Guds första i de himmelska makterna. Vi är ett med Gud. Vi får sonens natur. Vi blir inkluderade i den relation som Gud i evighet har med sin enfödde son. Vi blir inkluderade i treenighetens evigt glädjefulla relation och enhet. Jesus kallas för den älskade. Den älskade. Han är Guds älskade son. Och eftersom han är den han är, så kan han ge oss vad ingen annan kan ge oss. Nämligen rätten att vara Gud Faderns älskade barn. Bläddra till Johannes 1. Vers 12. Och alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Guds barn. Guds barn. Det här är ingen plattityd, vänner. Det här är anstötliga, kolossala ord. Låt inte din religiösa fostran göra dig avtrubbad inför storheten i de här orden. När de första läsarna läste detta, Guds barn, så sätter man kaffet i halsen, för att uttrycka det milt. Guds barn. Och de som tror på hans namn. Det här betyder att evangeliet inte bara handlar om att vara förlåten av Gud. Det är det. Det handlar om att vara förlåten av Gud. Men det är så oändligt mycket mer. Vi måste bara veta det i liksom botten av vårt hjärta. Du måste leva i Johannes 17 och 23. Barn, alltså... barn. Jag blir gjord till ett barn, till Guds barn som aldrig kan avvisas. Barn slutar inte att vara någons barn för att de är stygga. Det går inte en enda dag utan att mina barn gör någonting som inte är bra för dem. Anna och jag, vi får tillrättavisa våra barn hela tiden. Men jag skulle aldrig, ni fattar ju det här. Jag skulle aldrig, aldrig någonsin skicka bort mina barn. Jag skulle hellre dö innan jag skickar bort mina barn. Det spelar ingen roll vad de gör. För de är mina barn. Jag älskar dem. Och titta vidare i vers 14 här. Ordet blev kött och bodde bland oss. Så Jesus som är evig Gud föddes som människa. Men varför kom han till oss? Varför kom han till oss? I alla andra religioner så handlar det om att han ska lära oss. Han ska ge oss en bok. Han ska ge oss en metod för att komma upp till Gud. Arbeta oss fram. Så att vi kan leva våra liv som är välbehagliga för Gud. Och liksom få lön för mödan i livet till slut. Titta här. Så är det inte här. Titta i vers 16. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Han kom till oss. För att dela något som är hans. Hans fullhet. Hans fullhet. Sonen kommer till oss för att dela sitt sonskap med oss. Så att vi kan kallas Guds barn. så ser du nu att Paulus behöver använda ord som ofattbar rikedom. För om vi tittar på Jesus, han är evigt, fullkomligt, oändligt älskad av Fadern. Fadern skulle inte, Fadern kan inte mildra eller minska sin kärlek till Jesus, hans enfödde son. Den kärleken är fullkomlig, oändlig. Det är det Jesus kommer och delar med oss. Han ger av sin fullhet. Han ger av det som tillhör honom. Vi talar ibland om att ta emot Jesus i vårt hjärta. Och det ligger någon sanning i det, eftersom Johannes här talar om de som tog emot honom. Men verkligheten är inte så mycket att Jesus kommer in i ditt liv. Långt viktigare är att du kommer in i hans liv. Får del i det som är hans. För kristna är i Kristus. De står inför Gud, iklädda Kristus. Det här att iklädas, det är ett språkbruk som återkommer i Bibeln. Ni kan lyssna till Jesaja 61. Bara lyssna. Jesaja 61, 10. Jag gläder mig stort i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. För han har klätt mig i frälsningens klädnad. Och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Det, vänner, det är vad det handlar om att vara kristen. Det handlar inte om mina förtjänster. För jag är en syndare. Om det vore upp till mina förtjänster så skulle jag inte ha någonting annat än fördömelse att vänta. Men jag kan ändå träda fram inför Fadern med förvissning. För jag kommer inte med mina egna meriter. Jag kommer inte med min egen rättfärdighet. För jag är förenad med Kristus. För jag är i Kristus. Jag kommer med hans fullkomliga rättfärdighet och allt som tillhör honom. Det är den statusen jag har fått inför Gud, Fadern. Det är inte så att Fadern ser på mig och låter mig komma in med någon sorts tveksamhet. Ja, okej då. För Jesus är Faderns älskade son. Det är en jättefånig liknelse. Men tänk bilden när ett barn springer in i en förälders armar. Det är ju den glädjen fast upphöjt i oändlighet. Liksom. Det är den bilden vi har. Det är inte så här, jag får se här om du har klarat dig tillräckligt. Det är en helt annan grej. Fadern ser på Jesus och säger, detta är min älskade son i vilken jag har min glädje. Läs texten om Jesu dop. Hör Guds ord och fatta storheten i det. Hur mycket han älskar sin son. Det är ditt. Det är ditt. För du förenas med Kristus genom tron. Det är frälsningen. Här har du en glimt. Mina ord är ju så löjliga, bristfälliga. Här har vi en glimt av Guds, av Kristi ofattbara rikedom. Han gav sitt liv för mig. Han hade all Guds härlighet. Och genom tron så ger han mig, så får jag förenas med honom. Och i utbyte så tar han min synd, min smuts, min död på sig själv. Här är ofattbar rikedom. Det grekiska ordet ofattbar, det betyder att det inte kan fattas. Det är inget svårt ord, det är ett lätt ord. Det kan inte mätas. Den är oändlig, det finns ingen botten. Den går inte att spåra, den går inte att förstå, för den är ofattbar. Efeserbrevet 1 och 7 säger att Guds nåd är rik. Romarbrevet 2:4 säger att hans godhet, hans mildhet och tålamod är rika. Efesierbrevet 2:4 säger att hans barmhärtighet är rik. Efesierbrevet 3:16 säger att hans härlighet är rik. Första Timoteus 6:17 säger att hans välsignelser är rika. Kolosserbrevet 2:2 säger att han ger visshet som är rik. Efesierbrevet 3:18-19 säger att Guds kärlek är rik. Vänner, var inte som Esau. Esau, han är förblindad av sin hunger här och nu. Och han har rätt till en välsignelse som är faderns välsignelse. Men han kommer hem och är hungrig. Och så sätter Jakob fram en skål med soppa. Och så säger han, okej, jag byter bort all min välsignelse och härlighet mot en skål soppa. Byt inte ut din välsignelse och din härlighet mot en skål soppa i denna värld. För du är rik. Så evangeliet om Kristi ofattbara rikedom som Paulus har fått nåden att predika. Och så har vi hemligheten om församlingen som från evighet har varit dold i Gud men som nu har blivit känd. Nu är frågan, hur detta evangelium och hur denna hemlighet, hur ska det göras känt? Hur, om vi går tillbaka till Efesierbrevet, förstår ni frågan eller? Jag känner att den kanske lät lite svår. Han har ju alltså evangeliet om Guds ofattbara rikedom där i vers 8. Och sen vers 9 så har han hemligheten som från evighet har varit dold i allting. Och sen vers 10. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd. Hur skulle den göras känd? Guds väldiga vishet, den ska göras känd genom på ett alldeles särskilt sätt. Ni vet att Guds vishet, den har gjorts känd under årtusenden tidigare. Vi har kunnat se det i skapelsens ordning och skönhet. Det finns hur mycket som helst man skulle kunna titta på i skapelsen och se Guds vishet. Wow! Man kan förundras. Jag skulle kunna gå in, liksom, sätta på mig Jonas hatt här och titta på massa coola saker i naturen och liksom köra uppslagsverksläget. Man skulle kunna prata om flodhästen. Jag tycker den är jättehäftig. Den kan bli 5 meter lång. Den kan väga 4,5 ton. Den har otroliga käkar. Flodhästens käkar fungerar som ljudförstärkare. Som sorts högtalare. Som gör att flodhästen skriker i 115 decibel. Det är det starkaste ljudet i hela djurvärlden. Käkarna kan öppnas i 150 grader. Och de har hörntänder som kan bli en halv meter långa. Den flodhästen kan ta en krokodil och klippa av den mitt i tu. Plopp! 2 bitar så här. Och den svettas en rödfärgad substans som fungerar som antibiotika. Den svettas medicin. Och antibiotikan fungerar också som solskyddsfaktor. Flodhästen är häftig. Och det finns andra grejer som man skulle kunna... Det finns så mycket roligt. Man skulle kunna bara titta så här. Wow! Du gör en koloss som biter en krokodil i tu och så svettas antibiotika. Det är coolt, Gud. Bra jobbat. Och man skulle kunna titta på andra saker. Och man skulle kunna se Guds vishet ännu tydligare när vi tittar på korset och på försoningen. Hur Gud vinner seger genom svaghet och död. Och man tänker, wow! Ingen människa skulle kunna ha tänkt ut det. Hur han vinner seger genom att dö. Hur är det möjligt? Vi tittar på Kristus när han hänger på korset. Han ser så hjälplös och svag ut. Och grekerna kallar det för en dårskap och judarna kallar det för en svaghet och det blir till anstöt och vi föraktar det. Och mitt i allt detta så vinner Gud, liksom övervinner hela ondskans andemakter och vänder på hela historiens riktning. Men här säger Paulus att Gud gör sin väldiga vishet känd genom församlingen. Församlingen, det är medlet, det är verktyget att göra Guds väldiga vishet känd. Så den ofattbara rikedom som jag just har försökt att ge en glimt av kan aldrig förstås om man bara tittar på individer. Den måste förstås om man tittar på en specifik gemenskap av individer. På grund av vår synd så lever vår värld och vårt samhälle i sönderfall. Men det som Gud gör i församlingen är någonting som går tvärs emot alla andra mekanismer i samhället. Guds församling är en ambassad för Guds rike. Ni vet vad en ambassad är. Ni kanske har känt känslan av att gå in i en ambassad. Man åker till Stockholm och så går man in på en ambassad och man inser, wow! Jag är verkligen i en annan kultur här, helt plötsligt. De talar ett annat språk. Det är liksom, jag tog ett enda steg och jag var i Sverige och nu är jag någon annanstans. Församlingen är en ambassad. Det är Guds församling som vi får se förvandlade liv. Det är för att när ditt liv har blivit förvandlat och du har blivit försonad med Gud, du har blivit adopterad som ett Guds barn, du får del i Kristi fullhet och rättfärdighet, så innebär det också att du blir en del i Kristi kropp. Du är inte bara försonad och älskad med Gud, du är också försonad och älskad av andra församlingar i en specifik, andra människor i en specifik gemenskap, en församling. Jag hörde om en undersökning från 2011. Som sa att 81% av kristna amerikaner. Amerikanerna är ju alltid bäst på statistik. Så man får läsa amerikansk statistik. Jag tror att den siffran är högre i Sverige. Så 81% 2011, 9 år sedan. Säger att man kan vara en god kristen. Och inte vara del i en församling. Det är ett påstående som skulle få Paulus att stirra på dig som en ko stirrar på en ny grind. Va? Det, liksom, det skulle bli någon sorts härdsmälta. Hur? Va? Du kan vara en god kristen och inte vara del i en lokal församling. Det är totalt främmande för vad Bibeln lär. För det är församlingen och inte lösryckta individer. Det är församlingen som har fått auktoritet att binda och lösa. Matteus 16 och 18. Det, alltså pröva och bekräfta huruvida någon avlägger en rätt bekännelse. Och huruvida den här bekännelsen återspeglas som en levande tro. Det är församlingen som har fått uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Att döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lära dem att hålla allt vad Kristus har befallt. Det är församlingens uppdrag. Det är församlingen som kallas för Kristi kropp. Det är församlingen. Kristus köpte församlingen med sitt blod. Apostlagärningarna 20 och 28. Det är församlingen han köper med sitt blod. Det är ingenting annat. Det är liksom inte en random grupp människor. Det är en specifik grupp människor som är hans kropp, hans församling. Det är församlingen som kallas Kristi brud. Och det är alltså genom församlingen som Gud gör sin vishet känd i sin väldiga mångfald, som jag har här i Efesierbrevet 3:10. Detta, vers 11, var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. Så vänner, församlingen är inte en frivillig extra aktivitet som för den som är liksom kristen på överkurs. Det är genom församlingen som ditt lärjungaskap får sin form. Det är genom församlingen som det blir kött och blod. Det är församlingen, det är en försonad gemenskap av personer som rätt predikar Guds ord. Som förvaltar dop och nattvard och församlingsdisciplin. Det är den församlingen som är bärare av själva evangeliet. Det är församlingen, det är den församlingen och ingen annan som för ut evangeliets ljus till alla folk och stammar och språk. Så det går inte att överdriva hur central församlingen är för den som är kristen. Och vilken central roll den spelar i Guds frälsningsplan. Så därför vill jag säga till dig så klart och tydligt jag någonsin kan. Om du kallar dig kristen men inte är en aktiv del i en lokal församling, så är jag rädd att din kristna tro bara är tomma ord. Jag är orolig att du är en av dem till vilken Jesus ska säga: gå bort från mig, för jag har aldrig känt er, ni förbrytare. Inte för att medlemskapet i en församling är det som frälser dig. Absolut inte. Men en del i en lokal församling är en självklar del i en levande tro. Om du vill följa Nya Testamentet, om det här är någonting som du ser är auktoritativt för dig, så kan du inte komma runt församlingen. Så vänner, avslutningsvis. Ja, först måste jag ställa frågan till dig. Det här är det viktigaste. Har du sett något av Kristi ofattbara rikedom? Har du fått fatt på evangeliet, på de goda nyheterna? Får du genom tron förenas med Kristus och ta del av Kristi fullhet och föras fram inför den, in i den glädje som ständigt flödar mellan Fader och Son och Ande? Vill du omvända dig från din synd och din död? Vill du kämpa mot din synd och vill du kasta allt på Kristus, bygga ditt liv på Kristus? Där en viktig aspekt i livet är att vara del i en lokal församling. Vill du det? Handlar det om dig? Men också om mina kristna bröder och systrar som sitter här. Låt oss uppmuntras av Paulus. Låt oss se att vårt lidande ytterst sett ligger i Guds hand. Låt oss förtrösta på Guds allsmäktiga och faderliga hand. Jag vet att det finns människor här som har sett lidande som är långt större än det jag har sett. Jag vet att det kan låta platt, att det kan låta som en enkel lösning. Men vänner, budskapet är mycket, mycket större än budbäraren här. Lita på Guds faderliga hand. Och låt oss fortsätta att arbeta på vår enhet i församlingen. Genom att tala sant med varandra och bekänna våra synder för varandra. Förlåta varandra. Och låt oss förundras över Guds nåd mot oss. Och njuta av Kristi ofattbara rikedom. Och låt oss be. För nu är predikan slut. Fader, jag tackar dig så innerligt. Vi tackar dig tillsammans som församling för Kristi ofattbara rikedom som vi får del av. Och vi ber för våra vänner, för våra bröder och våra systrar. Och vi ber för de som står oss nära, som ännu inte har fått fatt på det här. Vi ber för dem vi älskar, att detta evangelium, detta glädjebud skulle få gå ut och vinna mer och mer mark i våra familjer, i vår bekantskapskretsar, i vår stad, Fader, i vårt land, utöver vår värld. Fader, förbarma dig. Vi ser att det här är ett uttryck för din makt. Vi kan inte göra någon till en tillbedjare. Vi kan inte uppväcka döda. Du kan det, Fader, så låt det ske. I Jesu Kristi namn. Och vi ber att vad jag än har sagt under den här timmen som har gått, att det skulle få bära frukt om det är enligt din vilja. Om jag har sagt några dumheter, Fader, låt det inte överskugga det som du vill ha sagt. Vi ber att ditt ord skulle bära frukt och kalla människor in i din egen närhet. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.